alla morgon i Oddpodd-studion, och medan dagen gryr mot ännu ett veckoslut i april är det dags att bege sig mot det kulturella skymningslandskap som i folkmun brukar kallas Obiterdictum, som varit med mig Tobias Nordström och vägvisaren Billy Rimgard. Kommer du ihåg vägvisaren?
Ja, gud, det var länge sedan.
Såg du vägvisaren?
I haven't heard that name in a while.
Jag var liksom så här lite för... när kom Vägvisaren? Eller Vägvisaren är väl en gammal film, va? Jag måste nina googla här. Men jag minns att sen när jag gick på lågstadiet, 87 är den från, men då är det, it makes sense. När jag gick på lågstadiet då, så pratades det om Vägvisaren i samma liksom så andetag som ja, men du vet,
Motorsågsmassaken typ.
Ja, exakt. Alltså så här, det var liksom så här, det var liksom det värsta du kunde tänka dig i filmväg. Så jag kommer att jag såg den någon gång så där på gymnasiet eller någonting, när man, och då liksom du vet så här, med lite darr på handen nästan tryckte på play, för man undrade vad ska det här bli nu egentligen. Så det var ju inte så farligt.
Men det är väl liksom, alltså jag, de här mellanstadieåren, högstadieåren är ju ändå de värsta man kan ha i sitt liv. Det är ju det sämsta. Men det finns en enda grej jag saknar, och det är den där mytomspunna. Alltså hur saker man inte fick ta del av, kulturyttringar man inte fick ta del av. Eller för den delen, alltså så här, du vet, kunna rabbla olika bälten inom olika obskyra kampsporter för att det är någon på skolan som kan det, typ så här. Och alla bara, vi måste lära det här, vi alla måste kunna det här. Men just så här, att blåsa upp någonting ut bortom proportion och bli liksom en mytomspunnen annan grej, för varken Motorsågsmassaker eller Vägvisaren var ju så fruktansvärda så som skolgården ville göra gällande, kan vi väl konstatera. Nej.
Jag hade glömt färgerna, kampsportsbältsfärgerna faktiskt.
Ja.
Den stora grejen kommer jag ihåg på skolgård. Men du säger högstadiet. För mig var det här mer låg- och mellanstadiet, de här sakerna. Alltså, högstadiet var så mycket mer, vad ska vi kalla det, hierarki. Och folk som började göra dumma saker, liksom. Men jag kommer ihåg just den här grejen med att folk snackade så mycket om färgen purpur. Alltså att det var svart bälte som var liksom det tyngsta. Men det finns en färg, det är purpur. Men det är liksom inga som har riktigt.
Purpurbältet.
Liksom, ja. Än idag vet jag inte om purpur existerar som en karate-grading. För karate var ju det som var grejen.
Ja. Min minsta går på taekwondo, så jag har precis blivit liksom återuppväckt i den här världen av färger på bälten.
Så. Men berätta, taekwondo, taekwondo är väl ganska, vad heter det, the real deal ändå?
Ja, jo, de kör på.
Det är väl det när man ser, man tittar ju inte på så mycket kampsport överhuvudtaget. Det är väl på sin höjd något sånt här UFC-klipp som rullar förbi i feeden för att någon tycker att något är häftigt. Men vad heter det, taekwondo, det är väl det man brukar se på OS. De har som liksom så här lite gummikläder på sig. Och sen är det någon som sätter en roundkick i bröstet på någon och vinner, typ.
Just det. Ja, det där är en ny värld för mig. Med liksom...
med roundkicks.
Ja, med roundkicks. Nej, roundkicks sparkar inte skåp i skolan. Men det var ju liksom... det var ju Stockholmsnatt snarare än någon slags taekwondo-credo som fick någon sparka in skåp i skolan, liksom. Men det känns absurd, för hon är ju 6 år, så hon behöver lite coaching i form av... de måste ju lära sig jävligt mycket teori, liksom. Så nu när man sitter där och kan saker om general Choi Hong Hee som uppfann sporten och sådana saker, för att det kommer komma en gradering där hon ska lära sig, eller hon ska liksom svara på de här frågorna och kunna besvara det. Det känns mycket bisarrt, fast jag omfamnar det.
Men är hon intresserad av teorin, eller är hon intresserad av roundkicksen?
Mer roundkicksen, men Bojan, en snubbe med ett svart bälte som lär om och kör med dem skithårt. Han har ju gjort det väldigt tydligt för dem att man måste också veta vem general Choi Hong Hee är.
Förklarar du för din dotter då att Bojan ain't shit, han har inte ens purpurbälte?
Precis, det ska vi ta upp till nästa gång. Ja. Jo, vi pratade ju här i... förra veckan om att make trans great again på något vis. Vi pratade om
Melodins död och så vidare.
Melodins död, transen har blivit tråkig. Vi ska göra en egen translåt. så för att liksom fick svar på tal, eller svar på tal, vi fick en förklaring inte oväntat lämnad av Tony Massoud som är snabb på knapparna när det kommer till dansmusik och klubbkultur, lite av ett allvetare inom det området skulle jag säga.
Orakel.
Ja. Och jag fick ett mess som jag tänkte läsa välvalda delar ur.
Förlåt, jag kom på, innan vi går in på vad Tony har skrivit, det slog mig bara nu, perfekt namn, vad heter det på en DJ ändå? Oraklet vid Medis istället för Oraklet vid Delphi.
Fast det slår inte hits mot folkgrupp.
Nej,
det är ett bra DJ-namn. Jo, men vi klagade på att det, vad är de stora melodierna och så vidare. Och Tony skriver, den stilen finns och görs fortfarande, men den sortens trance som ni beskrev, alltså den nya då, det som vi lyssnar på nu, det är ett resultat av en backlash, där en backlash av trance, där de stora melodierna och breakdownen blev för mycket. Det är därför mycket mainstream trance och progressive house tog mer influenser från det som kallas dirty Dutch house. Och det är därför det är mycket vanligare att trance och progressive går i 125 bpm istället för 138 bpm. Så att det vi hör idag är alltså en backlash av där det vi efterlyser blev för mycket och man valde att skala ner. Vi har också noterat att det går mycket långsammare än det brukar göra.
Transen har liksom kollapsat av sin egen tyngd. På den här.
Precis, precis. Och det här väcker ju frågor inför translåten som vi ska göra. För så här, i min värld, och vara de här indie-folket som håller på och fortfarande gör stora melodier och sånt. Alltså om det finns ett enda ställe där man vill vara kommers, mainstream och så jävla liksom för alla, så är det ju transen. Det finns ingen anledning att ha ett indie-uttryck inom en superkommersialiserad uttryck.
Nej, jag håller helt klart med. Alltså transen är ju som fotboll. Den är liksom gjord för gruppen, inte för individen.
Ja, exakt. Men jag tänker att det här kanske är det första vägvalet som våra patrons kan hjälpa till att bidra med. Vi står ju inför ett tempoval här. Antingen ligger man i 138 som den gamla trendsen, eller som en gammal Armin van Buuren hit. Då ligger man någonstans i där någonstans har vi tempot. Eller så är vi i 125 bpm. Som är liksom de här lite mer såsiga group therapy mix-låtarna som vi pratade om förra gången. Vad är 125 då? Det är typ dunk, 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 där någonstans.
Är inte 125 eller lite snabbare ändå?
Ja.
Eller är det så där långsamt? Två beats i sekunden?
Ja, någonstans där.
Ja.
Mm. Men, eller så är vi så här, om vi ska försöka pusha den här såsiga liksom, trendsen framåt, då kanske vi ska lägga oss däremellan. Det kanske är 130 liksom.
Det var det jag tänkte att, så här, vad heter det, i någon slags, vi ska tänka någon form av så här, hegeliansk dialektik här med tes, antites, syntes. Så har vi liksom haft den gamla hausen, och sen har vi fått liksom motreaktioner i den såsiga hausen. Och nu då så måste vi liksom då förena de två för att ta steget framåt, så att säga.
Mm.
Men man kan väl gå snabbare också. Fast då kommer man in i någon slags rave...
just det.
Vad heter de? De här skivorna som...
Westbam och Jam & Spoon och alla de här som körde
155. Just det. Vad heter de här samlingsskivorna?
Beyond the Thunderdome. Jetzt auf Six Music.
Ja. Det känns som att inget, det är inte dit vi ska.
Inget ont om Happy Hardcore i och för sig. Men det är inte där vi vill vara.
Nej, då är vi något annat.
Men vi kör en... jag tänker att det här är... det är inte vi som väljer. Jag lägger upp en på Patreon. Patreon.com/oddpod. Så lägger jag upp en omröstning om 125, 130 eller 138 bpm.
Får gärna med i omröstningen också vilken, så här, det hegelianska i det här, om det är tes, ja, antites eller syntes som gäller.
Absolut, det ska jag få med. Hörru du, vi sitter här en tidig morgon. Jag sitter på Öland, jag har soluppgången precis framför mig, fåglarna kvittrar. Jag har en kopp kaffe och jag har ett tidningsklipp ur feeden. Vi brukar inte jobba så mycket ur feeden, men jag har ett feel good klipp som jag vill prata lite om.
Mm.
Artikel i The Guardian. Brian Robson handlar om. Det är en 75-årig man från Cardiff. Han sitter där i Wales på sin åldershöst, får man väl säga, och letar efter två stycken irländare som spelade en stor roll i hans liv för länge sedan, 1965. Och det står så här: Brian Robson, a 75-year-old from Cardiff, is looking for two men he only knew as Paul and John. Så det är Paul och John, det är det enda han vet om dem. Irländare, 1965. Den här gubben var då 19 år och arbetade i Australien. Han var ute på en resa. Och så står det så här: Robson was working for Victorian Railways when he became homesick, but the airfare would have cost about 700 pounds and he only made 40 pounds a month, he told the Irish Times. Okej, okay, så det här är en rewrite då från Irish Times som har intervjuat honom, förmodligen då för att de har en bättre chans att hitta Paul and John. Och så fortsätter artikeln, så står det så här: Nearly 60 years later, Robson said he wanted to get in touch with the men to thank them and to buy them a drink. Och jag tycker det är väldigt fint. Det här är liksom, det är uppenbarligen så att han försöker sluta en cirkel här. Och,
men förlåt, jag vet inte om vi hoppade över en bit eller om det är min morgonhjärna som är såsig. Paul and John, var det några han träffade i Australien? Eller var...
Exakt, exakt. Men han träffade dem i Australien och nu vill han tacka dem och köpa en drink då, för när han hade inte råd att åka hem. Kan bara så här...
Det är väl en pint de kör. Paul, John och vad heter huvudpersonen här?
Brian Robson.
De dricker ingen drink.
Nej, buy them a drink. Precis, något att dricka. Men så han jobbar där i Australien, har inte råd att åka hem. Nu vill han tacka Paul och John för det som hände. Kan du gissa? En vild gissning. Vad tror du? Vad är anledningen att de inte träffar dem?
Alltså antingen så är det ju så här någonting... Det finns ju två vägar här. Antingen så är det ju har det något stort som hänt. Alltså de betalade resan hem till honom, för honom eller någonting. Eller så finns det ju då också möjligheten att det var någonting väldigt litet. Han hörde dem diskutera någonting och att höra den irländska dialekten fick honom osökt att känna att nu är jag hemma trots att han var på andra sidan jorden eller någonting sånt.
Mm. Det är bra gissningar. Vi backar till ingressen. Jag hoppade över den för jag tänkte att den liksom gave it away lite.
Mm.
I ingressen så står det så här. Häng med nu.
Okej.
A Welsh man has issued a public call to help to find two Irish men who helped him return home from Australia by packing him up in a crate and mailing him.
Ja, det är ju någonting man ser på tecknad film annars. Ja. Så, gråben och julben, typ.
Ja, de gjorde helt enkelt så här att de köpte en trälåda som var stor som en mini-fridge och la in några kuddar, hans kläder, en bok med Beatles-låtar och två flaskor, en för vatten och en för urin. Och sen så spikade han, de här Paul och John spikade ihop den och köpte frakt, checkade in honom som frakt på en Qantas flight från Melbourne till London. Men när det här skulle lastas så var planet fullt. Så hans låda sattes istället på ett plan som en Panam flight som tog honom till Los Angeles.
Mm-hmm.
A newspaper report from May 1965 written by Reuters said Robson had labeled himself a computer. Men i cargo holdet, alltså i frakt logistikförvaringen i Los Angeles, så är det en tulltjänsteman som går förbi lådan, kikar in genom ett kvisthål och ser någon titta tillbaka på honom och tror att det är ett lik. Så han liksom sound the alarm. Så de hittar ju honom där och sen så får han flyga hem och det var mycket. Men jag bara konstaterar att älskar detta. 100%.
Ja, det är fascinerande. Vad heter det? Det är någon form av så här själv någon form av så här frivillig människosmuggling typ. Det, och det är också så här, vad heter det? Jag tänkte, det är liksom så här, fripassageraren är ju en härlig figur i kulturen på något sätt. Och det här är ju ändå nästa nivå av fripassagerare på något plan. Det känns som någonting som det känns som att man sällan är fripassagerare på flygplan till exempel. Det känns som att det hör tåget till.
Just det. På flygplan brukar det vara så här, du vet, kuta ut på landningsbanan och klättra upp i julhuset och sen så faller man ut och är liksom sönder, alltså en frusen kropp trillar ut när.
Ja, jag har tänkt på mycket på det. Så det hade varit intressant att prata med en person som flög mycket på så här typ 70-talet. För jag tänker att så här, vad heter det, jag vill veta hur liksom relaxat det var, för det känns som att så här, det är tydligt att det hände någonting under 90-talet och framförallt då efter 9/11 med flygresandet som gjorde att det inte längre liksom var den lekstuga det en gång i tiden var. Men som jag har fattat det så var det liksom betydligt mer avslappnat förr i tiden, att man kunde, vet, gå av och på planet lite som man ville, alltså inte då under flygning såklart, men vad heter det, inför, att det var liksom, ja, men det fungerade mer som ett tåg, samma sak med att man kunde sitta och röka i hela kabinen, det var liksom friare på något sätt med flygresandet. Idag så är man ju liksom, ja, man är oavsett om man är fripassagerare eller inte, så är man ju som ett paket som liksom så här ska ställa sig på rätt ställe, stå i kö, gå igenom 4 säkerhetskontroller. Det är liksom så här, de här gamla idéerna om att så här hamna på fel plan och sånt där, det går ju liksom inte nu.
Nej.
Det är ju liksom 4 personer som kollar din biljett innan du har satt dig i flygplanstolen. Det är liksom helt omöjligt att du skulle... Det gamla Home Alone-scenariot där Kevin McAllister hamnar på planet till New York medan resten av familjen åker till Florida. Det skulle liksom aldrig ske idag.
Nej, verkligen. Jag tycker det är en... Hela upplevelsen från att man går in på en flygplats fram till att man lämnar nästa flygplats. Jag tycker det är vedervärdigt. Det är liksom, jag känner mig aldrig mycket, så mycket som, liksom, som en så här mänskligt kreatur som bara ska liksom forslas in i olika follor som jag gör då.
Däremot så älskar jag att sitta på plan, därför att sitta på ett flygplan, framförallt om det är en lite längre flygning, det är liksom den enda platsen på jorden som är helt kravlös. Det här förutsätter då att man inte reser med till exempel barn. Men så länge man inte reser med barn, så är det enda platsen där så här, ingen förväntar sig att du ska göra någonting produktivt när du sitter på en 4-timmars flight. Du ska bara sitta där och vänta. Ingen kan nå dig. Du har liksom... Det är helt socialt accepterat att du inte svarar på någonting eller gör någonting under de här 4 timmarna eller vad det nu är du är i luften.
Är det humans of late capitalism-grejen? Alltså enda stället där man får lite lugn och ro i själen är när man flyger långt.
Ja, kanske. Kanske.
Ja. Yes.
Vi tog en glunk kaffe så det blev en lite lång konstpaus när vi skulle gå på nästa.
Vet du vad jag kom att tänka på när jag gjorde det?
Nej.
Back in the day. Det här är en sån grej som jag ofta tänker på. Jag googlar lite här samtidigt som jag inte... samtidigt som jag försöker prata, för jag vet inte exakt vad jag ska googla på. Back in the day så gjorde tidningen Fokus... det här är 29 november 2012, så gjorde tidningen Fokus en stor artikel om poddar som då var ganska nytt. Och då var de hemma hos mig när vi bandade podd.
Ja, Kjell Häglund var som skrev den här artikeln.
Exakt, och vi har väldigt fint foto på oss där vi sitter. Jag konstaterar att vi dricker flaggpunch. Du har en iPad, samma mikrofoner som fortfarande har. Ja, det är liksom en ja, det är en skön bild, men så tänker jag jätteofta på Kjell Höglunds briljanta början på den här artikeln. Tre skåningar i en bokläsarpodcast börjar surpla te ungefär 5 centimeter från mikrofonen. Slurp! Så och säg, varför tror du? Slurp, slurp, slurp. Jag sliter av mig headsetlurarna i avsmak. Så inleder han liksom sin 20 000 teckens artikel om poddar. Och jag tänker ofta på det när jag sätter min kaffekopp till munnen. Eller ser någon annan dricka i närheten av mikrofonen. Då kommer jag alltid att tänka på den där briljanta inledningen. Med slurp, slurp.
Mm. Ja, men det så är det väl. Det känns som att så här, vi har ändå, tack vare dig ska sägas, haft ganska bra ljud sen start. Men det som hände när vi befann oss på liksom platån i peak podd, det var ju att 90% av alla poddar som fanns hade ju så pissdåligt ljud. Det var liksom alltid samma modell med att det hade ställts upp en mikrofon mitt i rummet och så sitter det 4 personer och pratar i samma mikrofon som är 1,5 meter ifrån. Så man hör liksom så här... Det bokstavligt talat som om man sitter i rummet bredvid och försöker höra några andra som pratar om någonting. Mm. Ja,
det var vår enda USP.
Ja, det lät okej, och vi drack inte kaffe och pratade inte skånska. Hörru, jag skulle vilja prata lite grann om ett gäng polska musslor.
Kan någon dotta en liten linje hur vi gick från att vara posterboys för poddrörelsen i fokus till att sitta och prata om polska musslor?
Det är det vi förfäktar över på något sätt. De tvära kasten.
Ja, så blev livet. Så här,
i staden Poznan i Polen så har man använt ett gäng musslor för en liten speciell sak. Eller, det är egentligen inte speciellt, men det är ganska genialt och känns... när jag läste den här storyn fick jag en känsla av liksom... Om det finns någonting science fiction-aktigt i det, hur naturen används i teknologin på något sätt. Det är så här att staden Poznan då ligger vid Vartafloden, osäker på uttal och annat, så vi eventuellt Polenkännare i lyssnarskaran får, vad heter det, ber om ursäkt redan nu för slakt av uttal och annat. Poznan ligger då vid Vartafloden och får sitt dricksvatten från Vartafloden, och det här är lite av ett problem för att det är ganska bebott längs med Vartafloden, vilket innebär också att Vartafloden har haft problem med att den är förgiftad på olika sätt. Och det här då har man löst på olika sätt under olika årtionden för att hålla koll då, så att dricksvattnet i Poznan inte är giftigt. Men de senaste decennierna då så har man en kongenial lösning där man då anställt, eller ja, de får ingen lön, man använder 8 stycken musslor. Och sättet man använder de här musslorna på, det är att tydligen så är musslan då ett djur som är otroligt känsligt för kvaliteten på vatten. Det här har bland annat lett till att musslan... på många platser på jorden håller på att dö ut för att det är så mycket föroreningar i vattnet. Men de behöver liksom exakt rätt mineralhalt. De behöver liksom att det inte finns några former av, vad heter det, toxiner och annat. För då kan de inte använda vattnet. Och det musslan gör då när det finns toxiner och annat i vattnet som är skadligt, det är att den stänger sig. Alltid så är musslan liksom lite öppen och tar in vatten då och annat som finns i vattnet för näring. Men så fort den liksom hittar minsta lilla spår av någonting farligt så bara stänger den sig. Så det man har gjort då i Polen, det är att man har limmat fast sensorer på 8 stycken musslor Kan föreställa dig det finns en bild som vi kan posta på vad heter det, på vår Twitter, Odd Podcast heter vi där. Man har liksom limmat fast med en fjäder som sticker ut från musslans skal, och längst ut på den här fjädern så är det som en liten klump. Och den här klumpen svävar då över en knapp i princip, en sensor. Och det som händer då när om den här musslan stänger sig, det är att den här knappen åker ner några millimeter och nuddar den här sensorn. Och berättar då för ett datasystem att nu har musslan stängt sig, i någonting farligt kan finnas i vattnet. Och då har de då som sagt 8 stycken musslor som är uppradade då vid en, vad heter det, avrinning av Värtafloden för att då mäta och se hur det här fungerar. Och istället då för att liksom göra då kemiska tester på det här vattnet dagligen, som ju då blir kostsamt och en jobbig process, så har man då helt enkelt ett datasystem kopplat till de här musslorna. Och det som händer då är att om en mussla stänger sig bara, då kommer det liksom som en lätt liten varning i systemet på att nu kan det finnas någonting. Men däremot om 4 av musslorna stänger sig samtidigt, då stängs dricksvattnet till Poznan av helt. Så att de här musslorna har alltså då, så länge de agerar i hälften av dem, så har de liksom då makten att strypa dricksvattentillgången till en hel polsk liten stad.
Det är lite, inte det här fantastiskt? Det är lite som kryptoknäckardelfinen i Johnny Mnemonic.
Ja, men exakt.
Ja, men det är underbart. Alltså så här, det är ju verkligen... ska vi ändra talesättet nu från kanariefågeln i gruvan till musslan i Poznan?
Ja, exakt. Det är verkligen precis samma metod på något sätt. Men jag gillar ändå så här den totala tilltron till musslan, att om 4 stycken stänger sig, då är det liksom bara klappa igen dammluckorna direkt.
Ja, det är ju underbart. Det är... ja. Det finns... Jag älskar allt med det här. Jag tänkte att musslan... Alltså man vet ju att delfiner har gjort mycket olika experiment med, om man kan göra målsökande för bomber och annat. Apor brukar tränas i olika så här pusselspel och liksom intelligenstester och sånt. Men musslan såg man ändå inte komma som ett cybernetiskt djur.
Nej, verkligen inte. Jag tänkte på det. Det var väldigt en intressant diskussion jag hade med när jag jobbade med Fråga Lund för massa år sedan. Hon som är, vad heter det, biologen i panelen, Jessica. I början då var man ju liksom väldigt mycket inne på, vet, det ska bli intressant tv, det ska bli lite häpnadsväckande så de som tittar blir liksom så här, oj ja, det ska bli intressant helt enkelt. Tanken med programmet var liksom att visa hur vetenskap är kittlande och spännande. Och då var det ju mycket så att man sitter och pratar med de här olika vetenskapspersonerna om vad som är intressant och vad som är spännande. Och då, man själv då som lekman som har dålig koll på biologi, så sitter man och fiskar ofta, du vet, så här, vilket djur är det smartaste? Och du vet, sådana där saker.
Ja.
Och hon då liksom så här, efter någon vecka av att diskutera de olika sakerna, vad är smartast, en katt eller en hund och sånt där? Så, det är ett sak som man tänker på, att sånt sitter folk och funderar på. Så började hon prata om att, liksom så att man har ändrat de senaste 20-30 åren inom biologin väldigt mycket synen på det här med intelligens. För att man då förr i tiden hade väldigt mycket den typen av syn med att så här, schimpanser är till exempel väldigt intelligenta, eller delfiner är väldigt intelligenta. Och att det handlar till stor del om att vi tänker på intelligens på ett sätt som så här, hur likt tänker djuret som vi? Men poängen är att om ett djur inte har incitament att tänka som vi, så kommer det aldrig göra det. Och då kommer vi säga att djuret är dumt. Men det behöver inte alls betyda att djuret är dumt. Alltså, hon pratar liksom om att en kråka är liksom bra på att vara kråka. En kråka är inte bra på att vara människa. Och en kråka behöver liksom aldrig, vad heter det, tänka på massa saker som vi människor behöver tänka. Men det behöver inte betyda att kråkan är dum för det. På samma sätt som att vi inte tänker på samma saker som en myra tänker på, för att vi inte har någon nytta av det. Och det där tycker jag liksom så här, i just ljuset av då musslan i det här fallet, att det finns en så himla viktig aspekt av att så här, man tänker på musslan som ett helt värdelöst djur. Men musslan är bäst i världen på att vara mussla liksom. Det, ja. Alltså så här, den kan liksom så här, bara av att vara i vattnet bestämma om det här är bra eller en bra eller dålig miljö, medan en människa då skulle kunna vada ut i den här floden och dö utan att ha en jävla aning om vad det är som pågår.
Ja. Ja, men det där är grymt. Ja, men det är lite som så här att man förr lät så här, 3-4-åringarna provsmaka grejer innan flocken åt det, för att de är liksom, i den åldern är man bäst på att känna smak typ.
Ja. Man använder nästa generation som munskänk helt enkelt.
Ja, exakt. Ja, men jag älskar de polska sci-fi-musslorna. Det är... kanske följa upp dem på något sätt. Jag gillar att betrakta dem som komponenter i ett system. Vi har kondensatorer, motstånd och musslor.
Jag har också en liten kort fråga skulle jag ställa dig. Och också till våra lyssnare. För jag har själv inte kommit på ett bra svar. Men jag tycker det är något som ändå är värt att spekulera i, tror jag. Jag såg i veckan filmen Chaos Walking. Har du hört talas om den?
Nej.
Den är liksom så här, du kommer ihåg för 10 år sedan när young adult-genren var som störst?
Superstor. Den var ju inom alla genrer enorm.
Ja, och man kan väl säga att liksom på något så här, det är en genre som fanns på väldigt många sätt. Men den kanske blev liksom arenastor genom framförallt 2 filmserier. Twilight och Hunger Games-filmerna tänker jag då på, som ju liksom blev enormt finansiellt framgångsrika och drog fulla hus över hela världen och så vidare, och alla pratade om young adult och alla ville skriva young adult, och varje studio letade efter en ny sån här young adult-franchise som de skulle kunna mjölka ett gäng tweens på. Chaos Walking då är en film baserad på en young adult-bok som utspelar sig på en... Det är en slags postapokalyps. Utspelar sig på en planet annan än jorden, dit mänskligheten då har skickat en första våg av kolonisatörer. För man vet inte riktigt vad som har hänt på jorden, men något är inte bra. Och problemet då på den här planeten är... Eller problemet, men det som uppstår på den här planeten är att mäns tankar projiceras och hörs av alla. Men det är bara mäns tankar som gör det. Och det här då leder till massa konflikter och annat. Män då tvingas på något sätt så här, lära sig att kontrollera vad de tänker för att inte liksom... Det är liksom så här, den inre monologen som pågår är kanske inte alltid den man vill ska projiceras ut och så vidare. Och det här då skulle bli film för ungefär, man kan väl säga att idén att det här skulle bli film föddes väl för ett gäng år sedan. Men sen har det varit en massa problem med den här filmatiseringen. Den har gått i stå flera gånger när det har kastats om, bytts regissörer, som det kan bli i Hollywood. Till slut då så lyckades man kasta 2 up-and-coming-stjärnor, nämligen Daisy Ridley och Tom Holland. Man fick ihop en halvdan film, man var tvungen att göra reshoots, det drog ut på tiden. Men i år då så har filmen till slut kommit och blivit en superflopp, sågad av kritiker. Och jag kände väldigt mycket när jag såg den här filmen, jag såg den nästan mest för att jag var intresserad av att se vad det här var för haveri, just på grund av turerna runt. Jag hade inga förhoppningar om att den skulle vara bra överhuvudtaget, och den var inte något bra alls. Men just också så här att det var intressant att se en film som hade kunnat blivit hypad om den hade kommit för 10 år sedan, just för att den då hade funkat i en större kulturell kontext som nu inte längre finns kvar. Så min fråga är helt enkelt så här, den här kontexten då, young adult-vågen, varför dog den ut, tror du?
Jag tror att det var en genre som skapades, alltså så här... Alltså coming-of-age-berättelser har ju funnits liksom jättelänge. Men just efter som Twilight, Hunger Games, jag skulle även lägga till Harry Potter som någon slags förlaga till det där.
Mm. Jag tänker Harry Potter är ju... Ja, men så här, de senare Harry Potter-böckerna kan väl definitivt räknas till. Grejen med Harry Potter är väl lite grann också att de är ju barnböcker först.
Ja, precis.
Och sen blir de young adult när Harry blir större liksom.
Exakt. Men jag tänker så här att i framgång, alltså vad är Hunger Games och Harry Potter och Twilight? Vad är det för genre? Det vore fel att kalla det fantasy, romance eller vampyr och postapokalyps. Alltså det vore skevt på något sätt. Någonstans så tänker jag att så här young adult-begreppet uppkom där. Och jag kommer ihåg när jag läste, fan, jag kommer inte ihåg vilken bok det var. Jag läste i alla fall en bok, någonting, och bara skulle logga den på Goodreads typ. Och så stod det så här, genre, young adult. Jag bara, okej, okay, det tyckte inte jag att det var. Men, så här, då var det väl det då. Jag tänker att man började så här, allt som var lite äventyr, lite, så länge det inte var för mycket gore och sex inblandat, så kunde det mesta liksom bli en young adult-grej. Jag tror det var en genre som totalt fick inflation, därför att liksom man ville så gärna stå på young adult-hyllan i bokaffären och bli liksom nästa grej. Fast det handlade ju inte om tematiken eller nödvändigtvis åldersgruppen så, utan det handlade väl om att det, liksom, det var bra världar man ville kliva in i, och det var världar som var ganska lätta att ta till sig när man var, jag menar, Sagan om ringen, är det en young adult bok?
Nej, men det är väl också för att Frodo är 60 år eller någonting, ja, i berättelsen.
Jo, men alla läser den ju på gymnasiet eller högstadiet, det är ju liksom en sån.
Det är sant, men jag tänker att det finns ändå vissa beståndsdelar i Engadalt som måste uppfyllas. Alltså jag tänker ändå att det finns, man kan inte skriva en Engadalt-bok som handlar om en vuxen person. Det måste handla om en person som är i brytpunkten ungdom-vuxendom.
Ja. Jo, för all del.
Och sen tänker jag bara, alltså jag tänker att i Sverige så var väl så Engelsfors-trilogin var väl ett typiskt exempel på en svensk bokserie som liksom lyckades han haka på trenden. Jag vet inte hur den skulle mottas om den kom idag. Det skulle fortfarande vara bra böcker, men jag tror inte alls det skulle bli samma liksom kulturella genomslag som det blev då. Det jag tänker på är på något sätt att vad ersatte young adult? Alltså
TikTok. Om man,
ja, är det så där att det här var liksom en litteraturvåg som sköljde över ett gäng, en ganska stor del unga människor. Jag kommer också, ett spår i young adult-diskussionen när genren var som störst var ju också det här med att det egentligen bara var vuxna som läste young adult, och för att det var ganska skönt att läsa lite lättläst, kittlande underhållning. För det var också, i de här böckerna fanns det ju alltid någon form av ungdomlig kåthet som vuxna kunde uppskatta. Alltså se tillbaka på hur det kändes där i början med den första kärleken och allt det där liksom. Men jag vet inte, för det känns som att det var inte som att någonting, om man tänker att young adult var liksom syntesen efter det som följde efter Harry Potter på något sätt, så känns det som att det kom ju inget som tog över riktigt.
Nej, men alltså, ja, nej, men det som jag tror ju fortfarande att så här, en bra, men min 10-åring, hon är ju galen i Harry Potter. Alltså hon sitter och liksom, hon läser sin första bok, och det är Harry Potter 5, eftersom den inte har funnits dubbad på svenska på film då. Så hon sitter med den där tegelstenen och kämpar sig på någon sida om dagen liksom. Och kollar så här mängder av olika explainers på YouTube. Alltså det finns så mycket fan-content kring Harry Potter liksom, där de reder ut massa video-essä-form liksom. Och det gör ju hon därför att den här världen, alltså den är befolkad av massa intressanta människor och många intressanta storylines. Och det är ju en, vad ska man säga, jag tänker att det alltid står över, för att den här YA-boomen som kom, där blev det ju mer av ett genreberättande. Nu ska jag skriva en bok som innehåller alla de här beståndsdelarna som du just pratade om, snarare än att den här fantastiska världen har jag drömt upp och den ska jag berätta om, tänker jag.
Det är sant.
För jag menar, Engelsforsböckerna är väl ett bra exempel på en värld där världen är liksom, världen håller. Mm. Det är inte en genre som ska checka av massa checkboxar. För det blir likadant med så här hästfantasy eller med cowboy sci-fi. Det räcker liksom inte bara att ha någon som gannar runt i ett coolt litet rymdskepp och liksom kriga mot pirater. Det räcker inte. Det kan inte ta slut där, utan du måste ju ha ett större bygge runt liksom.
Men tolkar jag dig rätt då om jag säger att du menar att samma grupp av ungdomar som läste Young Adult för 10 år sedan läser fortfarande liknande historier, bara det att ingen bryr sig om det som Young Adult längre?
Ja, jag tror det, och sen tror jag inte att de går på de enkla liksom, har du läst klart X, då är det nog dags att läsa den här, och sen så bollar man upp random debutant som man ska liksom mjölka pengar med. Jag tror inte de går på den enkla liksom.
Nej. En sak som så här, dog ut lite grann var ju också fyra, fem år sedan, så kom det ju en våg, framförallt i USA, av unga personer som protesterade mot rasism och mot gun violence och annat, som då också från vuxet håll beskrevs som liksom så här, produkten av Harry Potter och Hunger Games-eran. Att de hade vuxit upp då på berättelser där unga människor organiserade sig och slogs mot det mörka hotet. Liksom. Mm. Men det där känns också som att det dog ut. de unga liksom började gå på universitetet och lärde sig att säga, oj, vad jobbigt, det fanns ingen ondska i världen.
Ja, precis. Nej, men jag tror, om man ska försöka avrunda, så tänker jag att man inte ska gå på, alltså så fort någonting kommer och det finns liksom en trend att skönja, då kommer det ju finnas folk som ska paketera den trenden. Och paketeringen sker ju främst i det här fallet då för mormor, morfar, farbror, moster som ska köpa böcker eller köpa födelsedagspresent och tänker ja, men hon har ju läst Harry Potter, så här, går in på en bokaffär och säger hon har läst Harry Potter, ja men vad bra, då har vi de här 50 nya grejerna som är precis lika bra, och det var böcker som födelsedagspersonen då läste 2 sidor och sen släppte för att gå tillbaka och läsa om Harry Potter. Det är min take på det.
Jo, du kan nog ha rätt. Men jag tror också att det fanns en liksom så här, att några av de här böckerna blev framgångsrika. Och det gjorde också att det väcktes ett intresse för det här uttrycket. Vilket gjorde att det publicerades många, många fler böcker som riktade sig mot den här målgruppen. Och det i sin tur liksom gjorde att det ändå blev någon form av kulturell rörelse, tror jag. Alltså, visst, paketeringen är kanske inte riktad mot målgruppen, men jag tror ju definitivt att det för 10 år sedan gavs ut, för många säkert, men många fler böcker som är riktade till unga vuxna än vad det görs idag.
Sen, som absolut sista, skulle jag också bara säga att jag tror ju också att så här, för 10 år sedan så hade vi också en betydligt mer gemensam kultur. Idag är det ju fragmenterat i nischer och så vidare. Går in i en bokaffär så finns det ju jättemånga serier som är jättestora, ungdomsböcker av olika slag. Men precis som i allt annat så lever de i sina små universum, och vi har liksom inte den sortens masskultur längre. Innan vi går vidare och ska prata om killers, så vill jag bara prata om en annons jag såg. Det är lite musikpryl. Det är så här, det finns en, när man gör musik på elektroniska instrument så behöver man använda någonting som heter sequencer. Och en sequencer gör inga egna ljud, utan den spelar liksom bara upp noter på en annan synt, så att säga. Det är som man matar in noter.
Det känns som att vi har omedvetet en pågående serie här, någon form av så här syntskolan. För några veckor sedan förklarade du modulärsyntar, nu är det dags då går vi på begreppet sequencer idag.
Ja, men det är allt jag tänker på. Det är liksom det enda som finns i mitt huvud. Så att...
ja.
Ja, men det är bara viktigt att påpeka att sequencern gör alltså inga ljud, utan det enda den gör är att skicka en not till en synt och synten spelar upp den noten. Så att genom att ha en sequencer så kan man styra ett gäng olika prylar som spelar musik tillsammans, så att säga. Här är en annons för en sequencer som heter Sequentix Circlon. En mytomspunnen sequencer. Och så står det så här i beskrivningen. A victim of its own success as supply has never caught up with demand. This is a rare opportunity to grab one. Coming from a huge Circlon fan who has multiple examples but decided that he could bear to part with one of them. Och det är ju alltså Aphex Twin som säljer denna.
Jaha!
Det står inte uttryckligen i annonsen, men det finns liksom inte så många i världen som har fler av den här Sequentix Circlon-sekvensen. Den tillverkas
av... Är det bekräftat att det är Aphex Twin som säljer den?
Nej, inte bekräftat, men...
Alla vet.
Alla vet. Det är liksom...
The worst kept secret in the sequencer community.
Ja, men lite, ja. Lite så. Det här är alltså en bit hårdvara som byggs av ett par i Tyskland. Och de liksom, det är ju två personers operation, och att den är så eftertraktad, de verkar lite svårt att liksom att tappa in på det, för att det byggs liksom något exemplar om året sådär. Och den här budgivningen, den har gått i mål och den stannade på 2400 brittiska pund.
Inte så farligt ändå.
Inte så farligt, men det är också liksom, jag menar, du har en sequencer i garageband liksom. Du kan, alltså, om man bara vill spela noter på syntar så finns det ju alternativ.
Men du har ju ändå gett dig in i ett community här som är prylbesatt.
Oh ja.
Du har ju inte gett in i ett community som säger, vad ska jag ha den här till? Det finns ju ändå en sequencer i GarageBand.
Nej, absolut. Absolut. Jag tycker det finns något härligt i det här. Av flera anledningar. Ett, så gillar jag den här tanken på att det som alla vill ha... sitter några och typ inte bygger. Alltså, det är så himla härligt att de inte bara så här ringer en fabrik i Kina och producerar 5000 exemplar, utan de sitter där och han bygger dem, och de som finns, de finns. Det finns något fint och härligt i den liksom butik-elektronik-världen, att allt inte är tillgängligt jämt.
Syntarnas Hattori Hanzo är det här paret.
exakt. Sen så tycker jag också att det är väldigt härligt att den här tron på att man blir Aphex Twin om man bara får en sån här, du vet, att alla, det är en sån klassisk, man sitter hemma och gör halvkackig elektronisk musik och så tänker man att om jag bara pröjsar 28 000 kronor för den här Circlon-sequensen, då kommer alla mina syntar börja låta bra. det är något väldigt härligt. Men sen tycker jag också att det finns, någonstans så finns det också en respekt för, det finns ju en del sådana här billighetsföretag. Det finns ett företag som heter Behringer som bara, de snor andras design. De bara tar och massproducerar superbilligt saker som redan finns. Och bara strösslar ut på marknaden. Och man kan köpa det för nästintill ingenting och det är pissdålig kvalitet. Men man kommer att ha tröttnat på grejerna när de går sönder ändå. Det är liksom musikutrustningens H&M kan man säga.
Mm.
Och jag gillar ju, om man tänker så här att man skulle spela violin. Då är 28 000 ingenting för att köpa en schysst violin liksom. Men när det kommer till elektronisk musik så har liksom standarden blivit att om det kostar mer än 1500, 2000, då är det liksom, då är det något dyrt, då är det, ja, något lyxigt så. Så jag gillar tanken på att åter, även om det också är extremt elitistisk eftersom den gör allting mer otillgängligt, så gillar jag ändå tanken på att elektroniska musikprylar kan få den här statusen.
Hantverksstatus,
även när det gäller nya. För gamla grejer, de är ju svindyra. Om du ska köpa liksom en gammal Yamaha CS80 så kostar ju den typ 130 000. Och en TB303 35 000. Alltså det är så här, ja, gammalt junk liksom som kommer kosta enorma pengar eller mycket kärlek i att bara hålla vid liv. Men det är ju vintage grejer och de tillverkas inte längre. Men det här är ju någonting som tillverkas nu och tillskrivs stort värde. Jag har ingen poäng med det här. Jag ville bara säga att jag tycker att det är att det är bra.
Men det är, jag ska ett litet kort påhäng där. Du är ju inne på något väldigt intressant som jag känner igen mig väldigt mycket. Det här självbedrägeriet som jag tror många också kan känna igen sig med. Om jag bara hade X så hade Y hänt.
Ja.
Jag kommer ihåg att när jag började spela Magic så var ju det en riktig sån grej. Man liksom så här... Man åkte och spelade någon slags event och så fick man massa stryk och så då liksom sa man bara till sig själv att säga ja, men det är bara för att jag inte har liksom rätt deck, eller om jag bara hade de här korten då hade jag vunnit. Men så inser man liksom ganska snart att så här, det handlar inte så mycket om det. Alltså man lägger en massa pengar på att köpa de där korten och så får man stryk ändå, och så inser man att så här, kanske ska bli bra på att spela istället. börja med det och sen, vad heter det, lägga massa pengar.
Du åkte hem från eventet, beställde 4 Teferi Time Raveler.
Ja, men typ. Det är, den fällan har man gått i.
Ja. Vi har kollat Noir till idag. Ska vi avrunda där med lite surr om filmen som vi såg till denna gång?
Absolut. Vi har alltså sett The Killers från 1946 med debuterande Burt Lancaster i huvudrollen tillsammans med Ava Gardner som filmens femme fatale. Jag brukar vara den som drar handlingen, men här, jag tänker säga, jag överlåter med varm hand dig att förklara vad The Killers handlar om. Det är invecklat och inte så invecklat på samma gång, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Allt börjar med ett mord i en liten stad i New Jersey, där The Swede, som jobbar på lokala bensinmacken, blir brutalt mördad. De lokala poliserna bara, men han kommer ju inte härifrån. Vi ska ju liksom, we gotta protect our own.
Han kommer inte härifrån och mördarna har redan stuckit härifrån, så det är inte vårt problem.
Exakt.
en intressant syn på law enforcement. Men, ja.
Så polisen skiter i det, men han hade en livförsäkring som ska betalas ut till en gumma som bor... Atlantic City, va? Eller ja, en bit bort. Ja. Och då är det ju alltså försäkringsbolagets utredare som ska ta reda på, är det här legit? Ska det här betalas ut? Så de börjar nysta i det. Det känns också så här, jag älskar den taken liksom, att polisen bara inte är där. Och vad som rullas upp är ju det är liksom klipp mellan nutid då, när den här utredaren åker runt och snackar med folk, och dåtid när man får se vad som hände. Och det är ju en heist eller ett rån, ett stort, ja, det är en soppa av, The Swede var ju gammal boxare och kommer liksom in i någon kriminell gangsterkrets på den vägen. Binky, och otroligt bra namn allihopa, jag kommer inte ihåg nu.
Dumdum.
Dumdum och Binky och allt vad de hette. Och de gör ett rån mot ett lönekontor. Och det blir konflikter när det här bytet ska delas upp. Så frågan i filmen är ju egentligen, varför dödades The Swede och vad hände egentligen med de här pengarna? Så att det är liksom korsklippt mellan då, massa, eller korsklippt, men alltså det är... Det är de här förhören som utredaren håller tillsammans med bilder från hur det spelades upp. Så.
Jag måste säga att jag tycker den uppbrutna kronologin här är genial. För att det är liksom, på många sätt är det som absolut gör filmen intressant och spännande. För alltså, om den här berättelsen hade berättats helt linjärt så hade det inte funnits ett mysterium överhuvudtaget. I och med att filmen börjar med att The Swede mördas och vi sen ska liksom ta reda på varför det här har ägt rum och vad det här handlar om egentligen, så kan man liksom då så dramaturgiskt lägga de pusselbitarna med maximal dramaturgisk effekt. Alltså, vi behöver inte få reda på allting i dess kronologiska ordning, utan vi kan liksom pytsa ut det och få bit för bit så att det får störst påverkan på handlingen när den behövs. Liksom. Mm. Det är väldigt snyggt, tycker jag.
Och väldigt modernt. Alltså... Det tog, alltså när man ska starta en film från 1946 så är det ju ändå någonting som tar emot lite grann hos mig.
Tycker du?
Ja, alltså man tänker ändå att det kan vara kackigt liksom. Men jag tyckte det här var väldigt, det var högt tempo i berättandet. Det var ändå liksom bra, riktigt bra setup. Det är väl en Hemingway-story som det här bygger på.
Jajamän. Jag läste på Wikipedia att det tydligen är den enda Hemingway-filmatiseringen som Hemingway själv var nöjd med.
Ja, intressant. Men den var ju väldigt snygg, väldigt bra surr. Och mycket, exakt det man vill ha av noir. Det var mycket hattbrätten i telefonkioskar och skuggor. Och, det här var ju betydligt mer noir än, än den förra filmen vi såg.
Verkligen, alltså, och det ser man ju, vad heter det, alltså, filmens öppningsscen är ju liksom en gata i kvällsljus, och det kommer två män i trenchcoat och hatt gående och som kastar väldigt långa skuggor, och redan där är ju liksom, har man ju nått en ganska perfekt noir-känsla. Men jag tänker också, en sak vi borde diskutera här är ju liksom, för den här filmen kretsar ju väldigt mycket runt en femme fatale. Kitty Collins spelad av Ava Gardner. Hur känns femme fatalen i liksom, om du har dina moderna glasögon på dig?
Det känns ju inte jättebra.
det är lite sunkigt.
Jävligt sunkigt är det. Jävligt. Men jag tänker så här, alltså man måste på något sätt, när man tar sig an en genre på det här sättet som noir är, som handlar om liksom tiden när män var män och kvinnor var kvinnor. alltså så här, det är väldigt, väldigt svårt att... En Christopher Nolan-film som Inception, där du har också ett gäng män i kostymer och en kvinna som ska sabba allting, hans gamla flickvän. Där kan man ju verkligen liksom ifrågasätta motiv och vad det är för bilder som kommuniceras. På den här, med det här, det är ändå liksom, det är ju snart 100 år sedan liksom. Jag kan liksom inte gå in i en sån här film och tänka så här, gud vad sunkigt, varför har inte Kitty någon egen agens? Varför finns det ingen annan kvinna i filmen hon kan prata med? men liksom, förstår jag tänker? Att man måste absolut på något sätt bara så här var det här uttrycket för den här sortens filmer. Liksom.
Jo, men jag tänker också att så här, det är inte bara negativt, tycker jag. Alltså, det är ändå så här, finns någonting väldigt befriande och intressant med filmnoir-genren i hur det är liksom första gången, inte första gången, i ett mainstream-berättande så låter man kvinnor ha komplexa motiv och vara onda. Alltså, det är liksom... I det här fallet så är ju liksom Kitty Collins the mastermind lite grann.
Men om man jämför med förra filmen, där den enda kvinnan som var med bara var den hysteriska frun som sa, du får inte hålla på med det här, du måste komma hem. Det var det enda hon gjorde i den. Och sen i slutet så liksom visade det sig att hon hade rätt. Liksom. Hon som prioriterade familjen gjorde rätt. Så här. Om man jämför med det så är ju det här en mycket mer, i sådana fall, så att säga, cool roll.
Ja, det, alltså det, precis. Men det jag tycker är lite grann problemet är ju att Kitty Collins är också den enda karaktären i hela filmen vars motiv vi inte får reda på riktigt. Alltså, problemet är liksom att porträttet av henne liksom inte är särskilt nyanserat. Eller, det är som att man är inte är så intresserad av det heller. För hon är bara en double-crossing dame. Ja. There's nothing worse than double-crossing dame, säger den av karaktärerna. Alltså, det är också bara det hon är. I liksom slutscenen när hennes dude som hon har... liksom lurat alla tillsammans med dör, så är liksom hennes sista ord att han ska säga att hon var oskyldig så att hon blir friad. Det är liksom så, man är så här, även ifall man så här hade haft två scener där hon på något sätt, där vi förstår att hon är in it for the money, så hade det räckt i princip. Ja. Men nu är det bara så att hon har inget annat motiv än att hon är en lömsk kvinna liksom. Mm. För kvinnor är lömska. Mm. Det jag tycker snarare är liksom problemet. Snarare än att det är liksom ett direkt sunkigt kvinnoporträtt. För så sunkigt tycker jag inte kvinnoporträttet är i liksom hur karaktären utmålas i övrigt.
Nej. Men alltså det är... På något sätt så är det ju också så här... Det paradoxala blir ju också att så här, i den här skogen av män i snygga kostymer och liksom allvarliga käkben... så är det väldigt få personer som man så här offhand kommer ihåg så här i efterhand. Man ser inte träden. Och det gör ju att det är ju hennes karaktär som är stjärnan här någonstans. Men då är det också liksom, ja, det liksom överdosen av hårda silent types gör ju att det finns ju ingen direkt ingen av de här tuffa snubbarna som man riktigt kommer minnas.
Nej, så är det. Alltså, ja, men alla är ju liksom, och det är ju också utmärkande för film noir, att alla är ju mer eller mindre lite grann karikatyrer. Mm. Men det jag menar är på något sätt att skillnaden blir att filmen är intresserad av vissa av karikatyrerna, till exempel The Swede. Den är intresserad av The Swedes öde och vill göra The Swedes till en figur vi ska sympatisera med. Men ja, den är inte alls intresserad av vem Kitty Collins är.
Nej. Hon är ju bara den här ormen.
Ja.
Men som sagt, alltså det får man ju... Det tänker jag kommer med på köpet när man ger sig in i något sånt här. Man kan liksom...
Absolut.
Inte...
Men jag tänkte att i och med att den förra filmen inte riktigt hade en femme fatale, och femme fatale ändå är en väldigt central figur i många noir-berättelser, så var det... När vi nu stötte på vår första femme fatale, så viktigt att reda ut, tänker jag.
Ja. Kanske dyka lite djupare i femme fatale-grejen till nästa gång. Det är intressant.
Ja, lite. Men jag tror inte nästa film kommer vara... Vi har flera femme fatales framför oss, se här på listan. Men jag vet inte om nästa öppnar upp för en djupdykning riktigt.
Nej.
Men summa summarum, The Killers, jag tyckte mycket om den. Jag tyckte den var, framförallt berättandet tyckte jag var otroligt snyggt. Och det, liksom, det var ändå en ganska intressant story. Och den här försäkringstjänstemannen, jag gillar hur vi inte riktigt så här vet om han är en good guy eller en bad guy. Eller så här, på ett sätt vet vi, men det är liksom lite så här snyggt i hur han... Å ena sidan kanske verkar lite intresserad av det här bytet själv. Å andra sidan liksom gör det för att spela ut parterna mot varandra och så vidare.
Mm. Vad ser vi till nästa gång?
Till nästa gång då så är det en riktig klassiker. Vi ska tillbaka ännu längre i tiden. 1941. Mm. Och det är The Maltese Falcon. Alltså riddarfalken från Malta. Bra svensk titel ändå.
Ja, verkligen. Grymt.
Så den blir det då till nästa gång. En timme och 40 minuter lång. Vad heter det? Noir esset John Huston som har regisserat Bogart i huvudrollen igen. Vi kommer att stötta på Bogart några gånger, tror jag, under den här resans gång.
Perfekt. Men då tar vi och avrundar för idag, va?
Ja, det gör vi.
Stötta oss gärna på patreon.com/oddpod. Så ses vi igen om 2 veckor helt enkelt.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det bra. Hej då.